Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Det här avsnittet görs i samarbete med FunMed som är en funktionsmedicinsk läkarklinik där du kan få hjälp både på plats och online. För mer information och bokning gå in på funmed.se.
Hej Lotta!
Hej Victoria och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack.
Ja, och dagens gäst han heter Nils Edelstam och är läkare på FunMed-kliniken i Stockholm. Och vi ska prata om ett av våra favoritämnen, nämligen hur maten vi äter faktiskt påverkar hur vi mår i så mycket större utsträckning än vad man generellt tror. Och vi pratar med Nils om hur man kan vara intolerant och reagera på livsmedel faktiskt utan att ha en aning om det.
Ja, och det här är mycket vanligare än man tror. Och det är faktiskt väldigt många som äter mat som de egentligen inte mår så bra av, men som man inte kopplar ihop alls med sina symptom.
Ja, och sen så finns det ju också ett par livsmedel som de flesta antagligen faktiskt ska hålla sig undan för optimalt mående. Och vilka det är, det får du höra i intervjun här med Nils.
Ja, det och mycket mer intressant kring hur maten påverkar måendet får du höra i intervjun.
Mm. Men först, du vet väl om att vi har ett nyhetsbrev. Och nu vill vi tipsa dig om att passa på att anmäla dig till det om du inte redan är prenumerant. Varför? Jo, det är ju nämligen så här att alla som signar upp sig på vårt nyhetsbrev får en liten gåva ifrån oss i samband med att man gör det. Och just nu är den gåvan en gratis mini-webbkurs som vi har skapat som heter Skapa en härlig kvällsrutin. Men snart så kommer vi att byta ut den.
Ja, precis. Så passa nu på att få den här fina kursen som inspirerar dig till att skapa din egen härliga kvällsrutin. Som får dig att varva ner, slappna av och lägga grunden för en riktigt god nattsömn. För sömnen, den är ju så viktig.
Ja, det är det verkligen. Så nu har du en eller max ett par veckor på dig att signa upp dig om du nu vill ha kursen Skapa en härlig kvällsrutin helt gratis.
Mm, för när vi byter ut den så kommer man fortfarande att kunna köpa den här kursen i vår webbshop. Men vill du ha den gratis så får du passa på nu.
Mm, och det är smart, för då kommer du att kunna få två gåvor eftersom självklart de som redan är prenumeranter på vårt nyhetsbrev också kommer få den här nya gåvan när den är på plats.
Ja, självklart. Och du signar upp dig på vitalista.se.
Just det. Och nu är det dags för intervjun med Nils. Hej Nils och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack så mycket.
Ja, idag ska vi prata om någonting som vi fullkomligt älskar.
Nu kan vi flamsa sådant. Vi går igång på det här. Det är jättekul.
Vi gör ju det. Ja, men födoämnes- och intoleranser. Och det kanske inte...
födoämnes- och intoleranser.
Det kanske inte låter så himla kul. Men vi har ju sett resultaten när man kommer åt de här. När man hittar det som man inte tål. Så att, och vad det kan göra. Så att det är därför vi brinner så mycket för det här.
Ja, vilken effekt maten vi äter har helt enkelt.
Ja, och idag ska vi prata med dig Nils som har så mycket erfarenhet av det här också. Och jobbar här kanske på ett litet annat sätt än oss. Och det är därför så spännande att få prata med dig idag.
Jätteroligt att vara här.
Men först, innan vi sätter igång och pratar om det här spännande ämnet, så skulle vi vilja att du presenterade dig för oss och för lyssnarna. Vem är du och vad gör du? Eller vi vet ju ungefär vad du gör, men och kanske varför du gör det du gör.
Jag heter Nils och är läkare, men börjar min bana på ett helt annat sätt faktiskt. Jag börjar som styrketräningsinstruktör och massör.
Mm-hmm.
Och tyckte att det här var jätteroligt att jobba med. Kroppen var intressant. Jag jobbade ihop med naprapater som jag tyckte kunde lite mer än jag kunde. Så då tänkte jag, då ska jag nog bli naprapat. Men det här var ett tag sedan och då fick man inte studielån för den utbildningen. Och då sökte jag in på läkarutbildningen istället. Så grundintresse för kroppen och hur människan fungerar och de olika utmaningar man kan möta här sen, den hade jag redan från början innan jag blev läkare. Sen har jag alltid tyckt det här med friskvård och kost varit väldigt intressant. Och ganska snart efter jag blev läkare så började jag jobba med KBT-psykologer. Alltså mänskligt beteende. För vi har ju mediciner, vi kan operera, vi kan göra massor med saker. Men väldigt mycket måste man göra själv som individ. Om man då förstår det mänskliga beteendet lite bättre så är det lättare att få en följsamhet i behandling. Det som kallas compliance. Så där har jag jobbat väldigt mycket med stress, utmattning, sömnsvårigheter, ångest, allehanda livsstilsbesvär och väldigt mycket med långvarig smärta. Alltid tycker jag att kosten har varit en viktig faktor. Men den är ju ett svårt område som ni själva vet. Det är ett väldigt stort område. Mm. Och varje område man dyker ner i märker man att det blir ännu svårare.
Ja, men det är ännu som mer att lära sig. Precis, ju mer man lär sig desto mer tycker man att man inte, eller desto mindre tycker man att man kan nästan.
Ja, och det tycker jag vi ska vara ödmjuka för. Att vi tycker vi kan massor med saker, men det mesta kan vi nog inte.
Nej, och vi lär oss hela tiden.
Ja.
Mm. Nej men precis, så var ödmjuk inför det. Det är det svåra när man har hittat någonting som verkligen förändrar allt för en. Och sen så inser jag att det finns mer. Det finns andra vinklar på det här.
Sen har jag förstås som väl många andra haft mina egna hälsoutmaningar. Och just vad gäller kost så jag tyckte att jag ätit nyttigt hela livet. Det har jag gjort beroende på vad nyttigt det är. Och det kunde vi väl prata en vecka om.
Ja, det är trassligt.
Men jag åt omeprazol i över 15 års tid. Och det är en sån här medicin man har mot att när man får besvär av ökad mängd saltsyra då. Nu är det inte en ökad mängd utan det är ett symptom av det. Och jag tyckte att det här var lite konstigt. Jag gjorde gastroskopi, jag gjorde 24 timmars pH-mätning av saltsyran och ett litet brock på övre magmunnen. Och ja, då får man väl acceptera att det är så här. Och det går att operera men det är inga bra resultat. Och allt det blev jag av med när jag upptäckte att jag hade SIBO. Small intestinal bacterial overgrowth. Alltså bakterieväxt i tunntarmen. Så band jag bort den. Sen behöver jag inga sådana här mediciner längre.
Just det. Och du opererades aldrig?
Nej, det gjorde jag inte. Och det är dåliga resultat av operationen också. Men det är ju en massa biverkningar. En av riskfaktorerna för att få SIBO är just att ha sådana här saltsyrahämmande mediciner.
Mm.
Så,
det ska vara surt av en anledning.
Det ska vara surt av en anledning. Vi måste bryta ner maten så att vi tar upp den på ett bra sätt. Så det är inte överskott av saltsyra som många tror. Och tar man de här medicinerna så får man ju underskott av saltsyra. Det blir väldigt mycket extra problem av det. Jag försökte ta bort de här grejerna, eller ta bort de här tabletterna väldigt länge, men det gick inte. Jag trappade ut och det finns något som heter rebound-effekt och så man ska trappa ut långsamt. Men det gick inte. Jag hade ju dubbel dos och tog Novalucol på natten också. Mm. Trots det här.
Men hur kom du på att du hade SIBO?
Jag gjorde en sån SIBO-mätning, SIBO breath test. Mm. Och så behandlade jag bort det. Och sen har jag inga sådana magbesvär längre.
Nej. Det är fantastiskt när man kommer på rätt sak och kan behandla den här grundorsaken. Och då behöver man inte de här medicinerna som bara dämpar symptomen.
Nej, precis.
Men var det så du kom in i funktionsmedicinen?
Ja, det kan man säga. Sen har jag hållit på i stort sett hela mitt yrkesliv just med hälsa på olika sätt. Och mycket kost och jag har varit intresserad av vitaminer och annat. Men tyckte att det finns lite för få mätbara variabler. Jag är ju utbildad läkare och behöver ju ha någon slags vetenskap och helst evidens och i alla fall beprövad erfarenhet av det jag jobbar med. Jag vill förstå varför jag gör saker. Jag vill kunna koppla symptom till någon mätbarhet och då är ju funktionsmedicinen fantastisk tycker jag.
Mm. Ja, verkligen. Ja, och idag så ska vi ju då fokusera på födoämnesintoleranser. Och det är ju en sak som är en av flera som ni mäter här på FunMed-kliniken när ni träffar patienter. Och Nils, skulle du säga att det är vanligt att människor har födoämnesintoleranser bland de du träffar och mäter?
Absolut. Jag skulle säga att alla som vi träffar har någon typ av födoämnesintolerans. Men det är ju inte alla som har symptom av det. Nu pratar vi just om symptom och mätbarhet. Så vi kan ju mäta det här med, vi kommer att prata längre fram om det också. Men det är inte alla som har symptom av det. Det här är också en svårighet att, är det relevant då eller inte relevant?
Mm. Men kan det inte också vara så att de symptomen man har, för att man kommer ju hit till er av en anledning, att de kanske inte, att man kopplar dem inte ens till mat?
Så är det absolut. Och det finns ju symptom som liknar varandra. Och hur ska jag skilja att jag har eksem eller ledvärk? Att det beror på födoämnesintolerans eller något annat. Eller SIBO eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så just när komplexiteten är det gör att det blir extra intressant men också svårt område. Och att man måste vara lite noggrann.
Mm. Och sen kan ju SIBO leda till läckande tarm som i sin tur leder till födoämnesintoleranser. Så att det kan ju...
Absolut. Och frågan var ska man börja där? Och det skulle till och med kunna vara tvärtom. Att födoämnesintolerans kommer lite före eller samtidigt som SIBO:n. Så vi vet ju inte allting men vi måste ta hand om alla delar.
Mm. Kan inte du berätta skillnaden mellan allergier och intoleranser i det här sammanhanget?
Ja, och det här är ju viktigt för att vilka ord vi använder beror ju på vad vi lägger in i betydelsen av ordet. Och många säger ju att jag är allergisk men definitionen kanske inte är samma som vi använder inom mediciner eller hälsovetenskapen. Och en del säger jag är bara lite allergisk eller jag är överkänslig, jag tål inte någonting. Och det viktiga för individen är att få de symptom eller inte. Men det vi definierar som allergi det är ju en IgE-medierad allergi. Det är alltså IgE-antikroppar som reagerar på ett protein som vi får i oss. Och det kan vara ett protein som vi andas in. Det kan vara pollen till exempel i dessa tider. Hur vanligt, jag själv är lite allergisk mot al och hassel. Det märker jag, jag blir täppt i näsan och klåd i ögonen. Och det är vad vi normalt kallar en allergi. Där kan en väldigt liten mängd av det här ämnet, det som kallas antigen, det vi reagerar på, det kan ge svåra symptom. Sen pratar vi om födoämnesintoleranser som då inte är medierade alltid med IgG utan ofta IgG eller IgA istället. Det är ett annat sätt för immunförsvaret att reagera. Och det är lite knepigare för att de symptomen kommer senare ofta. Och de kan vara väldigt, väldigt olika.
Just det, så att en IgE-reaktion när man har en allergi mot ett livsmedel, många känner till så här jordnötsallergi till exempel, det kan ju vara livsfarligt om man äter då eller får i sig jordnötter av misstag om man har den här allergin. För den reaktionen, den kommer snabbt och kraftfullt, kanske beroende på hur allergisk man är. Medan om man äter livsmedel då som triggar igång ens IgA eller IgG-immunförsvar, det märks inte lika tydligt alla gånger.
Nej.
Så, där, så att det kanske är så att man, alltså man märker, man fattar inte ens själv att, man, att det är något livsmedel man äter som man inte tål.
Nej, exakt så är det. Och då är det ju svårt att veta vad ska jag äta, vad ska jag inte äta.
Mm.
Fick vi en direkt återkoppling var det enkelt. Det kliar i munnen om jag äter jordnötter, då ska jag inte äta jordnötter.
Nej, men det är det som är det trixiga. Jag har ju skrivit en bok som heter Clean Reset, och det är ju en metod för att ta reda på hur man mår av maten man äter genom att själv göra en elimineringsdiet. Och det jobbar både Lotta och jag med när vi hälsocoachar. Men här på FunMed så testar ni ju. Ni gör ett blodprov, eller hur?
Ja.
Vill du berätta lite om hur den metoden går till för att testa?
Ja, det här är en grundläggande utmaning här när man ska göra eliminationsdiet, som vi också jobbar med, men vi har mätmetoderna också. Det är ju att man ibland behöver eliminera väldigt, väldigt mycket. Och sen är det ju inte bara, nu tänker jag att vi reagerar mot proteinet. Det är det som skapar den här IgG-reaktionen i det här fallet. Man kan ju reagera mot andra saker i födoämnet också. Kanske fibertypen eller något annat man åt i den måltiden. Det är väldigt svårt om man ska försöka äta ett livsmedel i taget bara. Nu äter du bara ägg en vecka och sen byter du till bara mjölk eller någonting. Så att det är så lätt att tänka att ja, men nu åt jag ägg till den här måltiden och jag fick ont i magen eller ledvärk, så det är nog ägg. Men magbesvär kan ju få av massa olika orsaker. Det behöver inte vara själva proteinet, inte det vi pratar om, överkänsligheten. För att mat är komplext. Så, men, och därför väljer vi att mäta också. Men vi jobbar ju mycket med eliminationsdiet, men gärna ihop med mätvärdena. Och sen förstås det patienterna subjektivt upplever.
Mm.
Vi måste ju ha med symptomen som något viktigt. Vi ska ju inte behandla ett mätvärde. Vi ska ju behandla ett besvär som någon patient har som vi vill hjälpa. Men vi mäter ju IgG-antikroppar med något som kallas ELISA-teknik, och där stämmer det ofta väldigt väl överens med patientens subjektiva upplevelse. Och där kan man ju också se, vilket lite intressant och ibland jobbigt, ett resultat av den egna eliminationsdieten som patienten har gjort. Säg att man slutar med gluten och någonting annat för att man märker att man inte mår bra av det. Och så börjar man äta mer av något annat. Och efter ett tag så får man antikroppar mot det också och reagerar mot det.
Mm.
För att man får i sig så mycket av det, och man kanske har en underliggande problem, om det är en ökad permeabilitet i tarmväggen eller vad det nu kan vara. Och så tänker man inte på det, och så blir man inte av med sina symptom. Och då är det svårt, för vad av det här nya som jag tar, äter, kan påverka mig.
Mm. Men man måste ju ändå äta under tiden man läker.
Absolut. Absolut, och det är svårt, det gäller ju allt det här med diet, att om jag nu tycker att jag mår bättre av en vegankost eller åt andra hållet en carnivore köttkost, så är det inte bara det jag äter, det jag har slutat äta också.
Mm.
Och det här glömmer man ofta bort. Ja, men jag blev bättre när jag bytte till den kosten. Ja, men var det det du började äta eller det du slutade äta som hjälpte?
Mm.
Och bara den grundläggande idén missar man ofta.
Ja. Mm. Nej, men det där funderar jag mycket på. Och ja, det är svårt att veta. Men det här med födoämnesintolerans är ju inte bara de symptom som det skapar just då. Utan det kan ju också ligga till grogrund för mer allvarliga tillstånd, eller hur? Typ autoimmunitet och...
Absolut, i alla fall så långt som vi vet och tror att har vi en aktivering av immunförsvaret, till exempel via tarmen och IgG-antikroppar mot födoämnen, så ökar risken att man får andra reaktioner. För det här är ju en överreaktion, i alla fall som vi definierar av immunförsvaret. Och andra överreaktioner kan man ju ha till exempel mot sköldkörtel eller andra organ med olika typer av antikroppar. Så vår grundidé är att vi vill försöka minska den här överreaktionen. Men det kan man göra genom att ta bort den, dämpa symptomen eller ta bort det som skapar överreaktionen. Med mat är det enkelt. Jag ser att jag har massor med antikroppar mot ägg. Jag får ont i magen av ägg. Jag slutar med ägg. Med pollen är det inte så lätt. Jag har, i det här fallet är det en allergi. Ja, nu ska jag sluta andas här ett par månader på våren. Det går inte. Jag kan ju eliminera genom att stanna inomhus och ha filter. Men jag kan också ta antihistamintabletter. Och det blir ju att dämpa symptomen. Jag tar inte bort det som kallas antigenet.
Men många vittnar ju om att när de lägger om sin kost, får bort det de inte tål, så brukar deras allergier också bli bättre. Kan det ligga något i det?
Det kan det säkert. Och här tycker jag som vanligt, det är ett tråkigt svar, men det krävs ytterligare forskning.
Ja.
Men där går man ju på, ja, men vad visar individen? Och det är många som säger och tycker det. Mm. Samtidigt är ju allergier någonting, just pollenallergi, det är ju något som påverkar sig väldigt mycket. Kanske luftföroreningar generellt. Det är mycket vanligare idag än det var förut. Så jag tänker att även födoämnesallergi kan öka beroende på massa andra faktorer som inte har direkt med födan att göra, men kanske det man kallar en buketteffekt av olika giftiga ämnen man får i sig. Och det kan vara lösningsmedel, det kan vara avgaser, det kan vara massa andra saker
som gör att
stress, absolut, och det vet vi påverkar immunsystemet också.
Mm. Och det är lite det här bägaren rinner över syndromet.
Ja,
man kanske klarar en hel del. För många är så här, men jag har ju tålt det här i hela mitt liv. Och så helt plötsligt så reagerar man. Och då är det liksom, bägaren är full. Nu klarar inte kroppen längre.
Ja, visst är det så.
Och det åt andra hållet kan ju också vara att när man stärker kroppen och plockar bort massa andra saker som belastar den, till exempel om man rättar till sin kost, om man märker att pollenbesvären som man har lidit av varje vår blir betydligt bättre, så kan det också vara att ja, men kroppen klarar av att stå pall på ett helt annat sätt när den inte har massa andra saker som tynger den.
Eller åtminstone immunsystemet reagerar inte så kraftigt. För att man tycker att man ska ha ett starkt immunförsvar. Men ofta är det ju immunförsvarets reaktion vi mår dåligt av. Och vi kan till exempel ha höga antikroppar eller någonting. Men inte ha så mycket besvär. Det är reaktionen av antikropparna när det skapar en kaskadeffekt i immunsystemet. Med olika cytokiner och histamin och sånt som ger oss symptomen ofta.
Mm. Du nämnde tarmpermeabilitet förut.
Ja.
Vill du berätta för lyssnarna vad det är och hur det är kopplat till födoämnesintoleranser ofta?
Ja, det är ju väldigt viktigt och stort område som fortfarande är bedrövligt faktiskt, tycker jag, i medicinska kretsar. Att många vet inte ens att det finns. Och jag ska säga, för när jag läste om läckande tarm för 10 år sedan så tänkte jag, nej, det där finns inte. Mm. Men idag är det helt annorlunda. Det finns ju massor med forskning och studier på det här, och vi ser ju varje dag hos våra patienter. Det är något som är mätbart på olika sätt, och det krävs fortfarande bättre mätmetoder så. Men tittar man på PubMed till exempel, där man kan titta på ny forskning, så finns ju enormt mycket forskning och artiklar om det här som är relevant för individen i vardagen. Det är ju helt enkelt att tarmväggen fungerar inte perfekt som den här barriären mot omvärlden. Vi tänker oss att vi har huden och så har vi eksem på huden, och om man har mycket eksem kan man få sår, och det ser vi ju att det inte är bra. Om vi tänker oss att vi har en tarmvägg som faktiskt också är barriären mot vår omvärld. Den är utanför kroppen, eller tarmslemhinnan är utanför kroppen, det tänker man inte på. Så om den inte mår bra så är det ökad risk att det läcker in små proteinfragment till exempel som immunförsvaret reagerar på.
Och även andra saker?
Andra saker, det kan vara gifter, det kan vara oxalater, det kan vara kvicksilver, det kan vara massor med saker som vi lättare tar upp.
Mm. Kan bakterier till och med?
Ja då, absolut. Och det behöver ju inte vara en hel bakterie. Det räcker med fragment av någonting som immunförsvaret sen ska tolka. Och så tolkar den på ett sätt hos mig och ett sätt hos dig.
Mm.
Och det här är någonting som är relevant. Vi vill ju alltså att tarmväggen ska må så väl som möjligt. Så där måste vi ju ofta börja. Och då ska vi först inte irritera den med den här kosten. Då behöver vi den här eliminationsdieten. Men sen vill vi ju se till att orsaken till att tarmväggen inte mår bra, att vi kan åtgärda den om möjligt. Till exempel att det finns en bakterieöverväxt i tunntarmen eller ibland en svampöverväxt.
Mm, så att det egentligen skillnaden är, när man gör en elimineringsdiet, då plockar man bort allt
som man enligt forskning och erfarenhet tror kan vara till grund. Och så testar man ett i taget. Medan när man mäter, då får man svart på vitt. Okej, det är de här grejerna, så plockar man bara bort dem under en viss tid i alla fall för att ge läkning.
Ja, riktigt så gör vi inte. Vi plockar nog bort mycket mer än det som är, för att vi vet ju att det är vissa saker som potentiellt och ganska vanligt irriterar tarmslemhinnan och påverkar immunförsvaret, fast man inte kanske får mätbart IgG på det, exempelvis gluten.
Mm.
Så vill, och det finns ju något som heter autoimmunt protokoll där man försöker ta bort ganska många faktorer för att som irriterar, även fast man inte har någon IgG-antikroppar mot det.
Mm.
Så det, vi tittar på IgG-antikroppar, absolut, men vi tittar ju på hela människan som kommer. Vad har du för symptom? Vad kan vara kopplat? Det är inte så enkelt så att vi mäter och går bara på det, utan jag tänker nog som ni att man måste ta bort det som man erfarenhetsmässigt eller forskningsmässigt vet irriterar tarmen eller påverkar immunförsvaret.
Till exempel nattskatteväxter.
Till exempel.
Som kanske inte ger ett immunförsvarsreaktion men som ändå stör kroppen.
Absolut, och det är inte alltid de har IgG-antikroppar mot dem. Men det är inte att vi tar bort allting för alla. För att det är också, man får göra det här som lite en, ta saker steg för steg. För att det är inte så att någon som kommer till oss att vi kan säga du ska ta bort allt och bara äta det här. Det blir för svårt. Det är också en inlärningsprocess. Och man kanske, vi försöker ju skapa en intresse för den egna hälsan. Och då kanske det handlar om att läsa lite, lyssna på lite föreläsningar på YouTube. Och sen så småningom kanske man tar bort något mer eller lägger till någonting eller så. Så vi ser det mer som en liten längre hälsoprocess där vi jobbar ihop med patienterna.
Mm.
Men vi tar nog bort en hel del om det är okej för personen vi pratar med. Man kan minska, man kan ta bort helt. Men de som har som mest besvär, då tar vi bort mycket mer än det som visar på IMU-pro i det här fallet som vi använder som.
Men i din erfarenhet, om man reagerar på någonting, kan det räcka med att minska konsumtionen av det? Eller ser du att så länge man fortfarande liksom tillför de här proteinerna till exempel som man reagerar mot, då blir inte ens symptom bättre?
Det är lite olika, men vi tycker så här att minska är bättre än att inte minska. Att ta bort helt är ännu bättre.
Mm.
Och då brukar vi diskutera med den personen vi har framför oss att ja, men de här symptomen kan bero på det här, och varför inte prova att låta bli helt i 4, 6, 8 veckor eller vad vi nu kommer fram till. Under tiden att vi ser till att kanske tarmen mår bättre, eller vi behandlar en svampöverväxt, eller ändrar någonting med fibrerna, FODMAPs eller vad det nu är för någonting. För återigen är det ju inte bara proteinet som skapar symptom, utan det är en massa andra saker också.
Mm. Och kan du nämna några av de symptom som man kan lida av och som är kopplade till matintoleranser?
Ja, det är ju väldigt många. Det blir ju ungefär samma lista som för många andra sjukdomar, men huvudvärk, väldigt mycket hudbesvär, eksem.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Rosacea, magsmärtor förstås av alla slag, ledvärk vanligt, och det kan vara sån diffus ledvärk som man då har utrett för reumatologiskt och man hittar inga reumatologiska definitionsmässigt positiva prover. Och sen försvinner de här ledbesvären när man ändrar kosten.
Och även autoimmuna sjukdomar som sköldkörtelbesvär.
Och det är ju återigen tråkigt sånt där läkarsvar. Det här är komplext och multifaktoriellt. Så vi kan inte säga att folk blir friska i sin sköldkörtel när man ändrar kosten. Sen att vi ser de som blir det, det är en sak. Men det är säkert olika hos olika individer. Mm. Men har man höga TPO-antikroppar till exempel, som är någon autoimmun reaktion mot sköldkörteln, så tänker vi att det är bra att dämpa immunförsvaret generellt istället för att fortsätta låta det triggas av födoämnen.
Mm. Det är det jag tänker, för man är ju mycket på så här forum och sådär med hälsa, och någon skickar ut en fråga, ja, jag känner av det här, och så kommer någon med något gott råd som funkar för dem. Och det är det som är skillnaden med funktionsmedicin. Ni mäter så man vet. För att det kan ju vara att det funkade jättebra för en person, men det funkar inte alls för en annan. Och man kan hålla på och testa och prova hur länge som helst innan man kanske hittar sin egen trigger eller sin egen kombination av triggers. Man kanske kommer en bit med en sak, men så är det någonting annat också. Och det är det som jag också älskar med funktionsmedicinen, att det finns verktyg att använda.
Absolut, och sen är det ju många saker. Nu pratar vi mycket om symptom och det som utlöser symptom, men det finns ju en massa andra saker som är kopplade till det här. Kanske olika bristtillstånd och så, som man kanske är trött av att man har brist på några vitaminer eller mineraler, men man kopplar alltid att jag ska inte äta ägg eller mjölk eller gluten. Och det gör just komplexiteten, gör att det är svårt att greja det här själv. Man behöver hjälpa någon annan. Och jag tänker att man behöver hjälpa någon annan bara att få ett kostprogram.
Mm.
För annars går man efter hur man tycker själv. Och det är inte samma sak som någon som jobbar med kost. Mycket som ni till exempel. Att ni är vana vid hur ska man göra, hur ska ni lägga fram, hur ska ni förklara det.
Mm.
Och det är samma sak för oss. Att vi träffar ju människor med de här komplexa besvären hela tiden. Så att gissningsvis har vi då en bredare bild av hur man ska handskas med besvären än individen själv. Men man måste alltid ta med individens egna upplevelser. För det finns mycket som vi inte kan mäta.
En sak som många reagerar på när de får den här listan, när de ser listan av livsmedel som de ska eliminera, då tänker man, men herregud, vad ska jag äta istället? Men också, kommer jag aldrig få äta det här någonsin igen? Man plockar bort gluten och man ser, där ryker kanelbullen för resten av livet och så vidare. Hur brukar du svara på de frågorna?
Ja, jag tänker att det kan vara två delar i det här. Det ena är att när vi tar bort massa saker så kan det ju leda till att vi får brister på någonting. Säg att jag äter jättemycket ägg och mejerivaror, så tar jag bort allt sånt. Då behöver jag se de ämnen jag behöver. Vad finns det i? Så jag måste tänka på, vad kan jag äta då? Och där behöver folk hjälp. Det är kanske nya livsmedel som man aldrig har provat. Och man vet inte riktigt vad det innehåller eller vad det heter för någonting. Man har lagat det. Så det här praktiska tycker jag är en viktig del. Ja, men hur, quinoa, vad är det för någonting? Får ju vi höra. Och, så att det är en del. Man behöver den här praktiska hjälpen.
Hur ska det går ju inte bara att plocka bort livsmedel. Nej. Man måste ju föra in också. Det måste ju fortfarande ligga mat på tallriken, så att säga.
Exakt, och det är ju en pedagogisk utmaning. Och då tänker jag att man behöver lära sig av någon annan. Precis som man behöver lära sig massor med saker. Så okej, vad kan jag laga för någonting?
Men ni tar ju hjälp av hälsocoacher här på FunMed, eller hur?
Absolut. Mm. Sen är många vi träffar ju ganska pålästa faktiskt. De har ju haft besvär väldigt länge, de flesta. De har ju lärt sig massa. Så vad vi gör, tänker jag, det är att vi hjälper dem att sortera information. Och det är ju en utmaning. Det är egentligen det vi gör hela dagen. Vi sorterar information och för övrigt den här individen.
Mm.
Men du hade ju en till fråga här, så är det lätt att glömma att jag ska aldrig få äta en kanelbulle mer. Och här dels resonerar vi med den här personen. Ja, hur viktigt det är med kanelbulle jämfört med något annat, jämfört med dina symptom. Och sen är det så att när man vänjer sig att äta andra grejer, då har man inte längre behov av det här som kanske inte är så bra för en. Och det är en lång process.
Mm.
Men då måste man också tycka det nya man äter är gott.
Mm.
Och det är också en process. Sen är det förstås så att om vi nu reagerar mot ägg, tar jag som exempel, för jag har något sån här patientfall i huvudet här som jag bad att jag skulle kunna nämna. Så är det kanske så att jag äter ägg varje dag. Och så har jag ledbesvär och hudbesvär. Och det förstår jag inte kopplat. Och så slutar jag ett ägg och så försvinner de här besvären eventuellt. Om vi också kanske har behandlat andra saker. Då kommer frågan, kan jag aldrig äta ägg mer? Och det kan mycket väl vara så att jag kan äta ägg mer. Om jag har läkt min tarm till exempel. Eller om jag äter lite mindre ofta. Kanske en gång i veckan istället för varje dag. Och vi tänker att en del av den här grundläggande orsaken till att vi får så mycket besvär med överkänslighet för födoämnen, det är att vi äter väldigt mycket samma hela tiden. Det är inte normalt att äta ägg varje dag. Om i alla fall i de flesta länder är det så att ägg får vi av fåglar. Och fåglarna lägger ägg en viss tid på året.
Mm.
Och då åt jag lite ägg för 5000 år sedan på våren om jag hittade ett fågelbo. Men jag åt inte en omelett varje dag. Mandlar åt jag bara på hösten. Och sen så åt jag inte mandlar mer, så jag hade inte den här möjligheten att utveckla en överkänslighet.
Men någonting åt vi ju hela tiden.
Det gjorde vi. Och det är sådana saker som vi inte reagerar så mycket på eller alls, även om det finns något som heter korsreaktivitet och så. Så kött kan vara en väldigt säker matkälla till exempel.
Finns det något särskilt kött som är bättre eller sämre?
Nej, det finns lite forskning på skillnad mellan nötkött och fläskkött till exempel. Olika ämnen i fläskkött som eventuellt man skulle kunna reagera på. Så finns det ju såna här udda grejer som något som heter alfagall. Som ett ämne som man kan bli överkänslig mot i kött. Och det kommer ju efter man har fått fästingbett. Det är egentligen en slags kolhydratmolekyl. Så det är, men den kan man ju vara allergisk mot. Och då finns det i kött faktiskt undantag då från att det är proteiner som man är allergisk mot. Här kan det bli en överkänslighet mot en kolhydratmolekyl.
Mm.
Men normalt är att kött är bra lättsmält mat och det är vi gjorda för att äta. Och det kan vi äta också året om.
Mm. Och detsamma gäller fisk?
Ja, till del, men fiskallergi eller fisköverkänslighet är ju mycket vanligare än köttöverkänslighet.
Mm. Sen så är det ju problem nu med fiskarna att de är så förgiftade med tungmetaller och...
Så är det, och det är tyvärr så med många födoämnen att det kan vara en bra födoämne, men det finns massor med ämnen i som vi inte vill ha. Mm. Och med fisk, precis som du nämner, så mäter ju vi tungmetaller och vi ser ofta höga kvicksilvernivåer. Typiskt faktiskt tyvärr hos ungdomar som äter mycket sushi med tonfisk och de stora fiskarna, tonfisk, svärdfisk, hälleflundra och så, som ju större fisk desto mer kvicksilver har de ackumulerat, för de äter ju mindre fiskar.
Mm.
Sen kan man ju få kvicksilver från amalgamplomber också.
Men det har oftast inte de yngre i alla fall.
Nej, men kvicksilver ser vi höga halter hos en del människor då. Det är ju ett nervgift som man kan få diverse symptom av, trötthet och annat, som då blir återigen en komplex symptombild med alla andra symptom man har.
Mm. Jag måste bara cirkulera tillbaka till det där med kanelbullen för att ge lite hopp om man nu känner att man aldrig kan vara utan sin bulle. För jag menar, jag har alltid älskat kanelbullar. När jag var liten så bakade min mamma bullar och jag kunde äta upp en hel påse. Hon skrev lappar, ät inte upp alla bullar Lotta. Och jag lämnade en kvar liksom. Kanelbullar och mjölk, det var min favorit. Och det fortsatte sen ända upp när jag jobbade på mitt jobb där vi hade onsdagsbulle. Det var inte bara kanelbullar, men var kanelbullar var ju lyckodan. Och jag delar ju ett minne till dig här
på Facebook.
På Facebook.
Ett gammalt Facebook-minne.
Ja, det är onsdagsbulle. Så jag var ju verkligen, det var min höjdpunkt. Och idag så skulle du kunna ställa ett berg av kanelbullar och det skulle kännas som grus för mig. Det skulle inte locka överhuvudtaget. Så att så kan det vara. Vilken skillnad.
Absolut. Det kan bli. Samma för mig faktiskt. Jag gillade ju också kanelbullar och jag har ingen sug efter det överhuvudtaget. Och så det tror jag också beror på det här med socker. Och kanske om man har en bakterieflora som ser ut på ett sätt, om man har svampöverväxt, och de svamparna lever ju av socker bland annat och så. Så att det här är ju en vanesak mycket.
Mm.
Och om man då har ett lite mer jämnt blodsocker så kommer man vara mindre sugen. Om man då till exempel slutar äta frukost och kör någon 16-8 eller något åt det hållet, så tappar man ju ofta sockersug efter ett tag.
Mm. Och det är så skönt. Det är så otroligt skönt när man gör det.
Jag tycker att det är hoppfullt att man faktiskt kan ändra sina preferenser. Och jag tror att jättemycket, åtminstone för mig, det handlar ju om den här insikten som har liksom verkligen sitter i min ryggrad nu för tiden. Att jag vet hur jag mår när jag har ätit det där. Så även om jag kan tänka att jo, men den där kanelbullen, den smakar absolut gott i munnen liksom, medan jag tuggar och äter den. Men sen tar det slut liksom. Sen mår jag inte så bra.
Sen ska och den ner i magen.
Precis. Och den insikten gör ju också att nej, det är inte tufft att stå emot då. När man har känt efter i sin kropp. Och jag tänker att många patienter du träffar också, att när man börjar lägga ihop liksom symptomen, hur man mår, hur mycket man än gillar den där bullen eller vad det nu är för individen, så till slut så inser man att it's not worth it.
Nej, och sen ska vi inte glömma då återigen att gå tillbaka till grundfrågan, allergi och överkänslighet. Jag blev väl inte knallsjuk om jag äter en kanelbulle, för det är ingen IgE-medierad allergi och jag kanske inte ens märker någonting och det kommer inte bli några symptom. Men skulle jag börja äta kanelbulle varje dag så kanske jag skulle få symptom igen.
Mm.
Så att om man nu tycker det är viktigt, det här så kallade unna sig, som jag tycker är lite konstigt uttryck vad gäller mat, om man inte mår bra av maten, så kan man väl äta en kanelbulle en gång i månaden. Det kommer nog inte göra någon skillnad. Det kanske är andra faktorer i ens livsföring som är viktigare. Och man ska ju göra de förändringar som är viktigast för en. Och det kan ju, behöver inte handla om ens om kost. Det kan handla om massa andra saker. Det kan handla om att sova mer, så mår man bättre. Nu pratar ju vi om födoämnesöverkänslighet nu, och det är ju ett jättestort och intressant område, men det finns andra delar i livet som är väsentligt. Och det får man inte glömma, vi behöver ju se till hela individen och det finns mycket som är viktigt för livskvalitet.
Mm. Och det är faktiskt någonting som jag brukar lyfta när jag coachar mina klienter, där mat är en så stor och viktig del. Och jag hade en klient som var på en resa och så sa vi det att ja, men du fokuserar på lite andra saker. När du äter, tänk på sällskapet, atmosfären, för du kommer vara på den här resan med fantastiska miljöer. Och så någon kom tillbaka, nej men det var helt otroligt. Jag kunde liksom fokusera på det och hon hade ätit jättebra och mådde så mycket bättre också. Man vet ju hur man kan gå när man kommer från resa, men hon hade liksom lyckats att äta det hon mådde bra av och fokusera på annat. Så att det handlar lite om att så här ändra fokus också, att inte maten blir det centrala jämt.
Och då bör man hjälpa någon annan ofta.
Ja.
För det här är inte säkert man grejer själv.
Nej.
Men två livsmedel, apropå det här med mängdfrågan, det är ju mjölk, mjölkprodukter och gluten. Det är ju faktiskt någonting som många svenskar äter enormt mycket av och som många faktiskt reagerar på också. Är det livsmedel, tycker du Nils, som egentligen ingen ska äta överhuvudtaget?
Ja, jag tänker på ett par olika sätt. Det ena är, om jag nu reagerar på bröd, är det gluten jag reagerar på eller är det fibrerna i brödet eller är det något annat? Återigen, lite så här tråkigt vetenskapligt. Vi behöver tänka på vad är det jag reagerar på. Men många reagerar på gluten och jag tror inte det är bra för någon egentligen. Jag tror inte heller bröd är bra för någon. Dels så är det massa snabba kolhydrater och sen är det upphettat. Upphettad mat, ju högre temperatur desto sämre ofta. Och sen har ju glutenmolekylen ändrats väldigt mycket genom åren. Det är en helt annat gluten vi har idag än det var på 30-talet och för 10 000 år sedan. Kanske om vi åt lite vete för 10 000 år sedan en eller par gånger om året så skulle det inte vara några problem alls. Men här ska vi också skilja på glutenintolerans, celiaki, och om vi nu har en födoämnesöverkänslighet, alltså IgG-antikroppar mot gluten. Har jag en celiaki ska jag låta bli gluten helt.
Då
tål det ju inte ens pyttelite.
Nej, eller jag får symptom eller det är i alla fall inte bra för mig att äta lite grann. Och även om det är väldigt olika så olika individer. Och om jag har överkänslighet mot gluten på andra sätt i IgG-antikroppar, ingen celiaki, då är det nog inte farligt att äta ibland för vissa individer. Men jag tycker att har man symptom av det och man dessutom har mätbar överkänslighet, då ska man plocka bort det. Men jag får ju bestämma själv. Det är individen, patienten, som får bestämma själv hur de vill göra. Utan jag kommer ju bara ge råd. Samma gäller ju mjölk och mejeriprodukter. Det kan vara så att man tål till exempel getmjölk, getost, men inte komjölk. Men om man då ersätter all komjölk med getmjölk, getost och fårost, då kommer man kanske bli överkänslig mot det också, beroende på hur tarmen mår. Sen ska vi inte glömma att mycket symptom vad gäller mejeriprodukter, det kan ju komma från laktoset. Och det har ju ingenting med överkänslighet att göra. Det är ju ett brist på ett enzym, laktas, att bryta ner mjölksockret. Så det är ju helt andra reaktioner.
Men om man märker att man är laktosintolerant men man fortsätter ändå att äta laktos, för man kanske bara blir lite bubblig i magen eller vad det nu kan vara.
Ja.
Är det en riskfaktor i sig då?
Det vet jag inte. Jag tror inte egentligen det. Samtidigt så är det så att just mjölkprotein är många som reagerar på. Och grundläggande, om vi tänker lite evolutionsmedicinskt, så är vi inte gjorda för att äta eller dricka någon annan djurs mjölk som vuxna vare sig, inte som människor överhuvudtaget. Och de vanligaste ämnena vi ser att folk är överkänsliga mot och har symptom av, det är gluten och det är mjölkproteiner och det är nötter. Sen en del andra saker också, soja har ju många överkänslighetsreaktioner mot, och då blir det svårt om man tar bort gluten och börjar äta soja istället. Eller så kommer det att man har fått problem med något annat. I alla fall om man inte adresserar orsaken till problemet. Och man kanske ska äta mer varierat, inte samma sak hela tiden. Och det behöver man ofta hjälp med.
Ja, men en del mat som man blir överkänslig mot, som till exempel gluten, den är ju inte nyttig överhuvudtaget. Det finns inte så mycket näring och det påverkar blodsocker och så vidare. Men annan mat, eller väldigt mycket av den maten som man kan bli överkänslig mot, är ju faktiskt bra mat. Så även om man kanske äter väldigt bra så kan man få symptom. Har du några exempel på det?
Ja, absolut. Jag tänker att väldigt många av dem vi träffar säger, ja men jag äter ju bra. Sen är ju bra ett stort område förstås. Men om vi tar ägg som är väldigt näringsrikt och bra och det är ju nyttig mat på många sätt, så är det ändå många som är överkänsliga. Och där ser ju folk som kommer från helt olika håll men och har olika symptom. Men så tänker de att de äter nyttigt och så tar vi bort ägg så mår de mycket bättre. Och jag tänker på flera patienter faktiskt. En man med väldigt mycket eksem i ansiktet. Och han var utredd för sån här lupus, alltså en överkänslighetssjukdom. Eller en autoimmun sjukdom. Och det var inte någonting där. SLE alltså. Och han åt en paleolitisk kost för han hade haft magproblem. Han var mycket bättre i magproblemen. Han tyckte han åt nyttigt. Och tittade man så åt han faktiskt jättenyttigt. Men då redan i vår preliminära behandlingsplan, för vi gör en preliminär behandlingsplan så man får testa något innan vi har alla provsvar, som tar ett tag, för att det tar 5-6 veckor att få alla våra provsvar med odlingar och sånt. Och på 10 dagar var hans eksem ansikte borta, för jag chansade på att vi plockar bort ägg och ser hur det går. Och han hade ju inga symptom som han kunde koppla till äggätande, inga magbesvär, ingenting sånt. Och han åt då en bra paleolitisk kost. Så att så kan det bli ibland. En annan var en kvinna som hade lyckats gå ner i vikt jättebra med LCHF. Och hade hållit det strikt i flera år. Och hon hade väldigt mycket ledvärk och det var röntgat och det var utrett reumatologiskt och så. Och hon åt ju en omelett till frukost varje dag. Och det var kanonrött då, eller mycket antikroppar mot ägg. Vi tog bort det och några veckor senare hade hon ingen ledvärk längre. Så att, och det här är vanligt. Ägg är så tydligt, för det är en grej man tar bort också. Andra patienter, jo, jag tänker på en annan som hade väldigt, väldigt mycket gasbildning och hade behandlat en SIBO. Det var behandlat en i USA innan och flyttade hem till Sverige. Och hade fortfarande mycket gaser och mycket magproblem överhuvudtaget. Samma sak där. Vi tog bort ägg och så försvann alla problemen. Nu är det oftast inte så här enkelt förstås. Man måste göra många saker. Men ibland är det så här slående att ja, men ändra det och vi chansar. För att vi har ändå en tid innan vi har provsvaren. Och då hade hon ändå jobbat strikt med det som kallas FODMAPs och sånt innan. För att många patienter vi träffar, de har ju problem sedan lång tid. De kan massvis. De behöver bara hjälp att sortera här lite grann. Och lite ibland kritiskt granska kanske olika råd. Mm. Vilket är en utmaning även för oss som håller på med det dagligen.
Mm. Ja, det är ett komplext pussel. Och samtidigt så är det så otroligt fascinerande ju hur maten vi äter faktiskt så kraftfullt påverkar hur vi mår. Och det är ju en överraskning för många. Därför att det är inte det som vi generellt i samhället har blivit informerade om.
Nej, och det är ju lite konstigt. Vi ska ju äta från vi föds till vi dör, och det vore ju konstigt om det inte spelar någon roll. Och maten vi äter idag är ju inte den vi gjorde för från början. Går man in i vilken matbutik som helst så är det ju fullt med saker som inte har med någon evolutionärt rimlig mat överhuvudtaget. Det är ju massor med ämnen och annat sånt där som finns med, och inte minst konsistensgivare och så. Jag ser ju många som har överkänslighet mot guarkärnmjöl till exempel, E412, som är tillsatt i väldigt, väldigt många födoämnen, och då måste man börja läsa på förpackningen. Vad innehåller det jag äter? Och en del har ju inte gjort det förut.
Nej.
De har kanske tittat på innehåll, fettinnehåll eller sockerinnehåll, men inte de andra grejerna.
Nej. Det enklaste är ju att köpa livsmedel som inte har den där ingrediensförteckningen.
Absolut.
För då behöver man inte stå där med förstoringsglas i butik varje vara man plockar upp.
Ja.
Jag måste bara ställa en fråga som jag får från så många klienter. Det här med havremjölk. Vad tycker du om det?
Ja, de får dricka precis vad de vill. Det brukar jag säga till alla mina patienter. Du får göra precis som du vill. Men vatten är ingen dum dryck. Och tycker man att havremjölken är det viktigaste i livet, då klart de kan dricka havremjölk. Men har de då antikroppar mot havre, vilket många har, och det handlar ju inte om gluten, då tycker jag man hoppar över det om man vill må bra. Men vi kan inte heller sträva efter att ha en helt optimal mat hela tiden. Det kan för många bli en belastning, det vill säga man tänker på det hela tiden, man mår psykiskt dåligt och fokus blir bara på vad man äter eller inte får äta, och det mår man inte bra av. Så tycker man då att havremjölk i sitt kaffe en gång om dagen är bra, så absolut, det är inte den viktigaste faktorn. Det finns många faktorer som är mycket, mycket viktigare, inte bara vad gäller kost utan andra faktorer som sömn och träning och social samvaro och så, för att vi ska må bra som människor.
Ja, men vad bra.
Perfekt. Det får avsluta den här intervjun vad gäller födoämnesintoleranser. Men nu, Nils, nu är vi supernyfikna, för vi har ju två viktiga frågor kvar som vi ställer till alla våra gäster. Och den första av dem är, vi är nyfikna på om du har någon daglig rutin som du gör som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av.
Ja, säkert många, men jag tänkte vad ska jag ta för något, och då säger jag att sluta äta frukost faktiskt, för att det påverkar mitt välbefinnande enormt mycket, och det är något som jag rekommenderar många patienter också, fast man får kanske trappa in det och så. I höstas, om det var november eller december, kommer jag inte ihåg, men så kom det en stor reviewartikel i New England Journal of Medicine där man pratar om det som heter time-restricted eating, eller olika periodiska fastor och sånt och vad det finns för forskning på det. Och det är ju ändå ganska överväldigande resultat, påverkar kroppen positivt. Så även om jag upplever en subjektiv bra effekt så finns det bra forskningsstöd för det här. Och det här skulle ju slås upp mycket större. Vi är inte gjorda för att proppa i oss mat hela tiden. Vi är gjorda för att klara oss vissa tider utan mat. Och då aktiveras kroppens regenerationsprocesser och apoptos, när jag programmerar celldöden och annat. Så det är väl en av de hälsobeteenden som jag gör varje dag.
Mm. Det finns något otroligt kraftfullt i att låta magetarm få vila.
Absolut. Och det skapar massa mätbara positiva reaktioner i kroppen.
Mm. Mm. Då ska det bli spännande att få höra svar på nästa fråga. Om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Ja, det är ju svårt, för jag skulle säga nyttig mat. Men om vi hoppar över maten, för det har vi pratat om hela tiden, så skulle jag säga att umgås med de människor som du mår bra av att umgås med. Det tror jag är enormt viktigt, utan att på något sätt förringa maten förstås. Men det här påverkar oss dramatiskt mycket. Så träffa de människor ni mår bra av att träffa.
Mm.
Med visst avstånd just nu i coronatider.
Just det. Ja, fantastiskt. Och Nils, om man är intresserad av att bli patient hos dig, var hittar man dig då?
Då finns vi på fanmed.se. Jag jobbar ju i Stockholm på Kungsholmen. Vi har mottagningar i Göteborg och Stockholm. Så det är bara att gå in och läsa på hemsidan och sen kan man anmäla sitt intresse där.
Mm. Jättebra. Tack snälla för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack.
Tack själva.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.